Jag vill börja med att be tillsammans med er innan vi dyker in i predikan här. Jesus, vi är här och tack för att du är här. Tack för att du var här långt före oss. Tack för att du är ännu mer närvarande här än vad vi kanske lyckas vara. Och tack för att du kommer vara med även efter den här stunden. Vi ber Gud om att ditt ord, ditt hjärta ska få tala till oss. Att det ska få bygga upp oss, uppmuntra och utrusta oss. Vi ber att vi ska få möta dig. Jag ber helige Ande att du rör dig bland oss. Så att vi får bli förberedda för det som du vill tala till var och ens hjärta. Tack för att du är så god. Du är så fantastisk. Du är så värdig. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Nu är vi här, hörni. Och även om min lokala församlingstillhörighet är på en annan plats, så vill jag ändå bara få glädjas med er och med oss alla att vi faktiskt är här tillsammans som församling, som stor gemenskap. Och hur underbart det är och hur många av oss har väntat på det här, eller hur? Att frimodigt få samlas på en och samma plats. Och förhoppningsvis så har vi lite nedsänkta axlar. Förhoppningsvis så kan vi vara lite avslappnade, lite avspända. Och fortfarande med, såklart, med en respekt för varandra och våra olika förhållanden till tiden som har varit och tiden som fortfarande är. Men vi kan frimodigt ses och fråga, vill du ha en kram? Ska vi ta i hand och få se varandra i ögonen? Och det är så värt att fira som vi har fått göra. Redan nu och så här långt in i den här gudstjänsten. Och det är en situation som en del länder inte kommer att få uppleva. Trots, även när pandemin stillar sig på de platserna. Jag tänker på Afghanistan. Jag tänker på Kina. Jag tänker på Nordkorea och andra sådana länder där det tror jag inte kan samlas. Eller inte ens ha en bibelapp i telefonen för att det är för stor risk att bli fängslad eller att bli dödad för sin tro och sin övertygelse. Och där har pandemin kanske inte varit det värsta i relation till deras, eller till, ja, för församlingarna. En man, en hantverkare i Afghanistan, berättar för organisationen Open Doors som jobbar för att nå ut till och stötta och hjälpa den förföljda kyrkan i världen. Han berättar för dem hur han är kristen i hemlighet. Han har varit kristen i hemlighet länge i Afghanistan. Men hur han där tillsammans med andra ändå skapar konstverk som ett uttryck för sin tro. Och för att göra någonting i sin tro tillsammans. De olika bilder symboliserar olika delar av den kristna tron. Att en fågel kan vara en symbol för den helige ande. Rosor är en bild för Jesus. Och så vidare. Och allt det här gör de i hemlighet. De kanske väver in en dov bild av ett kors någonstans. Så att det inte riktigt ska synas men ändå finnas där. Allt det gör de i hemlighet och han gör det i hemlighet till och med för sin svåger. Men de är ändå några som delar tron. Och som trots alla risker, kanske inte just nu i läget som är, men annars har samlats för att få uttrycka sin tro och få ha den här gemenskapen tillsammans. Även om de inte kan säga någonting med sina ord om sin tro. Men det finns en gemenskap där som delar övertygelsen om Jesus trots omständigheterna. Och det är någonting med det här som jag har tänkt på inför idag, som jag vill säga, att den kristna gemenskapen är oundviklig för den som vill följa Jesus. Den är oundviklig för den som vill följa Jesus. Vi kan tänka att vi kan sköta vår tro på vårt eget håll. Vi kanske kan göra det till viss del. Men då går vi också miste om en sån central del i den tron som vi menar att vi vill liksom sköta på egen hand. Eftersom vi är kallade till och vi är skapade för den här gemenskapen. Och till och med när Jesus hänger på korset så säger han i Johannes kapitel 19. Redan där liksom, så kopplar han samman människor. Han säger i Johannes 19:26. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, det är Johannes, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Och sen sa han till lärjungen: där är din mor. Och från den stunden tog lärjungen hem henne till henne. Hem henne till sig. När Jesus hänger på korset i den värsta av smärtan så kopplar han samman människor till att leva livet tillsammans, till att dela hem, för att utifrån tron och övertygelsen och efterföljelsen. Så Jesu död på korset och hans uppståndelse, det har något med våra relationer med varandra att göra. Det påverkar våra relationer. Vi går inte bara efter Jesus och bredvid varandra. Vi är också inbjudna, och till och med så är vi befallna av Jesus att dela livet med varandra. Att det finns en skillnad där, att gå bredvid varandra och att dela livet med varandra. I inledningen till Korintherbreven så betonar Paulus när han skriver till församlingen att det är till Guds församling i Korint. Det är Gud som har gett församlingen sin existens. Det är därför är vi när vi samlas så här i en kyrksal, eller om vi samlas i hemmet, eller om vi samlas på ett café eller i second hand butiken, så är vi inte bara likatänkande människor som samlas till ett härligt religiöst möte, utan vi är en himmelsk formad och initierad händelse där Gud har format gemenskapen, där Gud har format människorna, samlingen liksom. Det är han som har initierat församlingen. Och därför är den kristna gemenskapen oundviklig i ett liv tillsammans med Jesus. För han kallar oss till gemenskap med sig själv och med varandra. Om du vill slå upp ett bibelord här så kan du börja med Efesebrevet. Det finns en glimt av en bild som Paulus har för församlingen. Efesebrevet 2:19 och några verser framåt. Paulus använder bilden av familj och boning och hushåll för församlingen. Efesebrevet 2:19-22. Därför, och det är på grund av att vi har del i samma ande, därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Ni är inte längre gäster och främlingar. Ni går bara inte bredvid varandra eller tittar varandra i nacken. Ni är Guds familj. Familjen som är centrerad runt Jesus. Och familjen som fogas samman. Jag har aldrig egentligen byggt någonting i tegel, men jag tänkte den bilden jag får framför mig på något sätt, att man sätter inte bara tegelbrickorna på varandra, utan man fogar dem samman med murbruk som gör att det sitter ihop. Vi fogas samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Som en församlingsfamilj så får vi växa i gemenskap. Vi får växa som gemenskap och växa som ett vittnesbörd om Jesus för världen. I Johannes evangeliet kapitel 15 så talar Jesus om att han har ju ett långt tal under kapitel 14, 15, 16, 17. Och i mitten, kapitel 15, så säger han att det här är mitt bud. Att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Det är ingenting Jesus säger så här, men när ni känner för det, så när ni har lärt känna varandra tillräckligt, så då kanske kärleken växer och så känns det bra och så har vi ett härligt fika tillsammans. Utan han ger det som ett bud, en befallning. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är en utmaning. Kan verkligen vara, men det är också en gåva ifrån Gud. För det blir möjligt när vi blir kvar i honom. För Jesus ber också för oss. Han ber i Johannes 17 och 21 att jag ber att de alla ska vara ett. Och så några verser senare, så då ska världen förstå att du har sänt mig. Han lämnar oss inte bara med ett bud att så här, men älska varandra, så gör ett jobb. Utan han säger också att jag ber för dem att de ska få vara ett. Att de ska få lära sig att älska varandra. För att världen ska få se. Att få förstå att Fadern har sänt mig till frälsning. Och också i Johannes 15 så talar Jesus om att han inte längre kallar oss tjänare. Utan vänner. I Efesierbrevet stod det, ni är inte längre gäster och främlingar. Jesus säger, ni är inte längre tjänare. Ni är mina vänner om ni håller mina bud. Om ni lär er att älska varandra så bygger vi också vänskap med Jesus. Relationen med honom och relationen med varandra. Det hänger ihop. Det är beroende av varandra. Det finns en ömsesidig relation som Gud bjuder in oss att ha med honom. Och som han bjuder in oss att ha med varandra. För om Gud också har bjudit in till en ömsesidig relation med, om han har bjudit in mig till det med sig själv, och han har bjudit in dig till en ömsesidig relation med sig själv, vad gör det då med dig och mig? Vad gör det då med våra relationer? Och vi måste inte hålla med varandra, vi kan tycka olika, vi kan känna olika kring olika saker. Men vi är ändå kallade att älska varandra, för kärleken täcker alla de gränserna. Och jag vet inte hur det är i din familj, men i min egen och i de flesta som jag möter, så finns det ändå något så här att även om man inte alltid håller med varandra så älskar man varandra, för att man har en koppling som man liksom inte kan komma ifrån. Och det är det man bygger på. Det är där vi får bygga relationerna på. Och så finns det många jordiska familjer som inte fungerar. Som inte är ett gott exempel på en bra familj. Där det våld, missbruk, övergrepp har tagit plats. Och i grunden förstört de här relationerna. Att kärleken inte har en möjlighet att växa. på grund av svek och övergivenhet och ja, allt möjligt. Om det är din erfarenhet av familj eller om du vet någon annan som har en sån erfarenhet av familj, tänk då vad viktigt också att församlingsfamiljen har en möjlighet att visa på något annat. Att vara ett vittnesbörd om en annan typ av gemenskap, en annan typ av familj, andra typer av relationer. Ett exempel på vad familj faktiskt kan vara. Och det här tror jag är en viktig anledning till att vi också behöver se över våra relationer i församlingen, vår kultur i församlingen. Är vi familj? Är vi Guds familj? Växer vi tillsammans? Har vi fogats samman? Eller det kanske är svårt att säga att vi skulle vara klara på någon sån punkt, men kan vi se att vi är på väg till att foga samman lite mer? Är vi på väg till att växa tillsammans? Eller är vi kanske familjer som främst ses på storhelger och biter ihop lite under tiden som släktkalaset pågår för att det är för jobbigt att komma nära? Som mest ser varandra i nacken? Eller är vi familjen som firar varje namnsdag? Som firar varandras framgångar med tårta och kalas och konfetti? Vilken typ av församlingsfamilj vill vi vara? Och vad är vi? För som sagt, för de som inte har en god erfarenhet av familj, så kan församlingen bli ett så konkret och tydligt exempel om Jesus. Och en fråga som har funnits hos mig är: kan vi fira varandras hjärtan? Ganska abstrakt och luddigt, men jag tycker det är något vackert i den frågan. Kan vi fira varandras hjärtan? Kan vi fira det som pågår i varandras liv? Kan vi fira varandra för dem vi är? För dem som Gud har skapat oss till? Och vi ser inte alltid, vi är inte fullt ut om Gud har skapat oss till, men vi kan fira det som Gud har skapat oss till, så att vi blir mer som dem han har skapat oss till. Men för att fira varandras hjärtan så behöver vi också dela hjärtan med varandra. Och där tänker jag att den mindre gemenskapen är så viktig. För här i söndagsgudstjänsten så kommer vi samman. Vi får andlig mat, vi får vara tillbedjan tillsammans. Vi får utrusta och betjäna varandra i den stora gemenskapen. Men det är ju sällan här som vi delar vårt innersta med varandra. Det är sällan här som vi delar vårt hjärta med varandra. Och det är sällan vi ska göra det på den här platsen. Men vi behöver det utrymmet i församlingen. Och där vill jag uppmana dig att fortsätta eller börja prioritera den mindre gemenskapen för att också dela hjärta med varandra. Vad har hänt i mig under det här 1,5 året? Hur har det påverkat mitt hjärta? Hur har det påverkat min längtan efter församling, efter Gud? Eller inte längtan? Vi får fira gudstjänst utan begränsningar. Det ska vi göra. Men låt oss också få ha den här gemenskapen där vi får komma lite under skinnet på varandra. Där den djupa glädjen och de tunga tårarna får finnas tillsammans. Ett ord för gemenskap i grekiskan som används i Nya testamentet ibland är koinonia. Jag tycker det är så vackert. Lite klurigt att säga ibland, men jag tycker det är så vackert. Koinonia. Och jag tänker att det blir som ett bibliskt ord för gemenskap. Eller ett ord för biblisk gemenskap var det jag ville säga. Och vad är det då? Gemenskap är något gemensamt. Det innebär att det bygger på relationer. Vi kan ställa oss frågan om vi har gemenskap när vi sitter bredvid varandra. Eller har vi gemenskap när vi delar någonting med varandra? Och det är mer vad det här ordet innebär, att gemenskap bygger, eller det byggs när vi har ett gemensamt syfte. För att det handlar mer om att vi faktiskt delar än att vi bara relaterar till varandra. Och att ha del i någonting, skriver Paulus fantastiskt om i Romarbrevet 8. Romarbrevet 8 och 14 läser jag ifrån. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Vi har del i samma ande. Vi har del i samma barnaskap. Och det gör oss också till familj. Ni har alltså också del i samma privilegier. I samma arv. I samma kraft. Ni har del i Gud själv. Var och en. Och tillsammans. Koinonia, den bibliska gemenskapen, handlar också om att bidra och dela med sitt till någon annan. Och där blir också bilden av församlingen som en kropp väldigt vacker, beroendet av varandra. Olikheter som kompletterar varandra, som behöver varandra för att överhuvudtaget fungera. Du har ett bidrag. Du har någonting att ge oavsett vad du känner kring det. Om du känner att du har någonting att ge eller inte, så finns det hos dig. Bara för att du är den du är. För att Gud har skapat dig till den du är. Och bidraget kanske inte handlar främst om vad som händer här, utan vad som händer här. Bidraget till gemenskapen, till det relationella. För du själv, bara som du är och den du är en gåva till en annan människa. In i ett medsyskons liv. Att bidra och dela med sitt till någon annan kan också konkret handla om generositet och givmildhet. Husförsamlingarna i början av apostlagärningarna praktiserade det där väldigt konkret med att de sålde allt de ägde och gav in det i den gemensamma kassan till församlingen. De delade ut det så att alla hade allt vad de behövde. Det var viktigare att ge till gemenskapen än att själv äga. Och generositet behöver inte handla om egendomsgemenskap på det sättet. Men det kan mycket väl handla om en praktisk generositet. Att ge av det man själv har två av till någon som behöver. Men det kan också handla om känslomässigt. Det kan handla om tid, medkänsla med någon, ett lyssnande öra, en blomma när någon fyller år. Fyll i själv vad generositet och givmildhet, hur det kan se ut i ditt liv i relation till dina medsyskon. Och att bidra och dela med sitt till någon annan i församlingen och i gemenskapen handlar också om att dela vår tro tillsammans. Att dela av min Guds relation, att dela av mitt lärjungaskap och min efterföljelse med någon annan, med andra troende. Det bygger också djupare gemenskap än det stela släktkalaset man kommer till en gång per år kanske. För när världen får en glimt. Och vad är världen? Ja, men det kanske är en av dina närmsta vänner som inte känner Jesus. Det kanske är din granne eller din arbetskamrat som när du bara lever ditt liv eller berättar om någonting du har gjort i helgen får en glimt av den enhet, omsorg och kärlek som finns i församlingen. Så blir det ett vittnesbörd om Jesus. Vad behöver du i din församlingsfamilj? Vad har du för behov? Du får uttrycka dem. Du får dela dem, säga dem till någon annan. Behöver du praktisk hjälp med någonting? Behöver du ett lyssnande öra? Behöver du tid? En fika med någon bara för att känna dig sedd och hörd? Behöver du uppmuntran? Och vad kan du ge in i och dela med dig av in i din församlingsfamilj? Kan du ge av tid och lyssnande till någon annan? Kan du ge den där vinterjackan du har här för? Och här tänker jag, jag fastnade för det här med liksom att ge sin jacka och det som ja men, Jesus beskriver i evangelien om att liksom ge. Har du två vad han säger, mantlar eller så ge bort den ena. Och ge ännu mer än det de frågar efter. Och här tänker jag att second hand är ju superbra, jag gillar det jättemycket. Men när det kommer till behov i församlingen så tror jag att det lätt kan bli en liten flykt för oss. Att hålla oss lite ytliga här för att jag kan ge mina gåvor dit så kan vi fortsätta hålla det lite ytligt här och inte prata om våra egna behov utan vi löser det där anonymt. Tänk om vi istället kunde faktiskt få säga att jag behöver det här. Är det någon som har extra? Och bygga relation på det sättet. För det är skört. Men tänk om vi kunde få göra det utan skam för att vi inte liksom klarar allting själva. Jag är enormt tacksam till några av vår husförsamling i Nässjö som när jag blev gravid kom liksom med kassa med gravidkläder och grejer till bebis. Så vi hade väl klarat att liksom köpa det själva, men bara den här generositeten av att jag behöver inte det här nu, så varsågod och använd det. Och ge det vidare eller ge det tillbaka senare liksom. Och knappt utan att fråga mig och knappt utan att jag hade frågat. Men det är så vackert att få dela ansikte mot ansikte, inte bara anonymt utan också få ge till någon som jag får se in i ögonen och säga varsågod, vill du ha det här? Behöver du det här? Och jag hade nog haft jättesvårt att fråga efter det. Men tänk om vi tillsammans kan få träna på det. Att också uttrycka våra behov, vad vi behöver, utan att behöva skämmas för det. Och vad kan du då ge mer in i din församlingsfamilj? Ja, men kanske kan det vara att börja uttrycka ett eget behov. Någonting du behöver hjälp med. Eller fråga en under skinnet fråga. Den där frågan som kanske ibland tar emot lite, men som kan göra så stor skillnad. Vad gör Gud i ditt liv? Vad längtar du efter? Jag går mot avslutningen här. Och det jag vill säga är att låt oss fira ordentligt. Fira att vi frimodigt får samlas. Att vi är tillåtna att ses och mötas och fira gudstjänst. Och låt oss också öva på att fira varandra personligen. Varandras välsignelser, varandras hjärtan. Det vill jag säga. Jag vill säga att Jesus kallar oss att följa honom. Och med det så följer budet att älska varandra. Han ber för att vi ska vara ett. Hur kan du idag välja att följa Jesus? Genom att visa kärlek till ett medsyskon. Jag vill också säga att vara församling och ha gemenskap handlar inte bara att relatera till varandra, utan att dela med varandra. Dela erfarenheter, dela svårigheter, komma under skinnet på varandra. Våga känna varandras hjärtan. Vem kan du dela ditt hjärta med den här veckan? Vi har del av samma far. Vi har del av samma frälsare och vän. Vi har del av samma barnaskapets ande. Och låt det då också föra oss samman. När vi kan mötas fysiskt, låt oss också mötas själsligt, känslomässigt, andligt. Låt kärleken växa i gemenskapen. Så blir församlingens gemenskap ett levande vittnesbörd om Jesus Kristus för varje människa. Amen.